Vi ska läsa ifrån Apostlagärningarna kapitel 11 och i vers 15-18. Och här nu så är det så att Petrus aposteln, han har ju varit med om någonting spännande i kapitel 10. Att han har varit hemma hos Cornelius, en romersk officer. Och han blir sänd dit och så har han predikat där. Och till hans stora förvåning så har hedningarna, alltså du och jag, som inte liksom var födda judar, de har fått del av samma gåva, av samma välsignelse, de har blivit döpt den helige ande. Och så nu så är Petrus tillbaka hos apostlarna i Jerusalem och försöker förklara vad det är som har hänt här. Och då ska vi hoppa in här i sammanhanget i Apostlagärningarna 11, 15-18. Då säger Petrus här: och när jag började tala föll den helige ande över dem, så som han föll över oss under den första tiden. Då kom jag ihåg vad Herren hade sagt: Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpt den helige ande. Om nu Gud gav dem samma gåva som han gav oss när vi kom till tro på Herren Jesus Kristus, vem var då jag att kunna hindra Gud? När de hörde detta lugnade de sig och de prisade Gud och sa: till och med åt hedningarna har Gud alltså skänkt omvändelsen som ger liv. Omvändelsen som ger liv. Och det är min rubrik för den här predikan. Omvändelse ger liv. Och när jag läste det här för några veckor sedan så bara poppade de här orden ut liksom. Omvändelsen som ger liv. Du vet, det händer titt som tätt, eller med jämna mellanrum, att samtiden, våran omgivning, fångar upp uttryck eller företeelser från biblisk kontext och språkbruk. Och allt som oftast är det inte särskilt positivt, utan det kan förvrängas och liksom få en annan innebörd kanske än vad Gud hade tänkt, än vad som liksom är innebörden utifrån Guds ord. Och inte sällan kan det där till och med få oss i kyrkan att bli lite tveksamma och använda de här orden. För att om det har en så negativ innebörd i vår samhälle och omgivning, så liksom, det kanske är bra att vi tonar ner lite på det här. Sen det är inte alltid att det är så, det kan vara lite skämtsamt också. Ni har säkert alla läst om liksom sportreferat som talar om hur liksom, om Messi, Argentinas frälsare. Det där kommer ju varje liksom sportturnering att han eller hon frälste sitt lag. Och det kan man ju skratta lite åt. Eller liksom Judas har ju blivit synonymt med förrädare eller svikare. Och någonting som används liksom, men han var riktig Judas. Och så vet alla vad det betyder. Men vi kan ju också nämna begrepp som Kristi brud, som har blivit liksom förvrängt till att förknippas med en sekt. Istället för att få vara den vackra bilden Gud använder för sin församling. Eller regnbågen, som ju fått en väldigt annorlunda innebörd än det som var Guds tanke när han instiftade regnbågen som ett sätt att visa sitt förbund med människan. Att jag ska aldrig mer låta en liknande dom komma över världen som det var vid syndafloden och så här. Och nu senast så har ju ett ord lagts till här som jag redan har nämnt flera gånger, nämligen omvändelse. Och det här är ju någonting som har misstänkliggjorts och klumpat samman, och man har talat om omvändelseterapi och någonting som då förknippas med tvång, med övergrepp. Och det är ju någonting som vi ska fördöma med full kraft och inte ha någon del av. Att med tvång och med mot någons vilja tvinga dem att ändra någonting i sina liv. Det är ingenting vi sysslar med eller har sysslat med eller ska syssla med. Men risken nu är ju att omvändelse läggs till de här orden som vi är tveksamma att prata om. För att vem är vi att säga att en människa ska omvända sig från det som de tycker är rätt och riktigt? Och här så bara känner jag att här behöver vi förklara och ge omvändelsen dess riktiga liksom innebörd. Därför att omvändelse är ett helt centralt begrepp i den kristna tron. Och det är faktiskt så krasst att utan omvändelse, ingen frälsning. Så pass allvarligt eller så pass centralt är det. Och i hjärtat av omvändelse så ligger insikten om min egen brist, om min egen synd och att jag är i behov av en frälsare. Jag behöver någon som gör det som inte jag kan göra. Jag är inte mig själv nog, utan jag behöver någon annan. Jag behöver en frälsare. Och i Bibeln så presenteras han med stort F eller stort J, Jesus Kristus. Och omvändelse är helt enkelt då att vända oss från mina egna vägar. Det som jag tycker att jag lyckas bäst med, jag vänder mig från det. Och gör det som vi ju länge kallade vårt ungdomsarbete 180, en 180 graders sväng. Jag vänder mig från mina egna vägar för att istället följa Jesus och gå efter honom. Låta honom vara min stjärna, min ledstjärna. Låta honom vara min förebild. Låta honom vara den som jag vill efterlikna och den som jag vill gå efter. Och här nu då så berättar, att vi vänder oss till Jesus och följer honom. Och det som är så fantastiskt att när vi vänder oss till Gud, när vi vänder oss till Jesus, så har han redan vänt sig till oss. Ni vet den aronitiska välsignelsen, alltså ni vet att Herren välsignar och bevarar, Herren låter sitt ansikte lysa över och vara i nåd, Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. Det finns i välsignelsen att Gud har redan vänt sitt ansikte till dig. Gud har redan sänt sin son att dö i ditt och mitt ställe medan vi ännu var syndare. Han har älskat, vi älskar därför att han först har älskat oss, säger 1 Johannes 4. Så att när du väl vänder dig så behöver du inte vara orolig för att vad kommer jag möta? Kommer jag möta en arg Gud? Kommer han ens se på mig? Är jag ens värdig att liksom komma inför Gud? Men när du vänder dig, när du vänder om från dina vägar, så behöver du aldrig tveka på om du där kommer få möta Jesu liksom kärleksfulla blick. Hur Gud kommer att sträcka ut sina armar. Han talar om sig själv som en höna som har sina vingar och säger liksom att här under kan ni mina kycklingar, här är ni trygga. Här kan ni få vara, här finns en trygg och säker och varm plats nära liksom faderns hjärta. Så när vi vänder oss om så möter vi han som redan har vänt sig till oss. Så att det handlar inte om att slå ner på människor och tala om hur dåliga vi är. Det handlar om att visa, vet du vad? Det finns en som redan har dött för dig. Det finns en som älskar dig. Det finns en som vill liksom hjälpa dig på den rätta vägen. Och här nu i Apostlagärningarna 11 så berättar Petrus för apostlarna om den osannolika händelsen. För dem var det ju en helt otänkbar sak att hedningar skulle få del av. Visst, de har blivit påminda och det är mycket så att många bibelord får helt plötsligt ljus att löftet till Abraham att genom ditt släkte så ska alla, hela jordens folk bli välsignade. Och så den här typen av bibelord som de har levt med i tusentals år, de börjar få en ny innebörd. Men hur det än var med den saken så insåg de att wow, även hedningen har Gud skänkt omvändelsen som ger liv. Och det här med omvändelse, att ändra sig, att ändra ståndpunkt, det kan ju i världens ögon ses som ett svaghetstecken. Vad är det för svag människa som inte liksom håller fast i din övertygelse, som ger upp din egen väg och kanske erkänner att du har haft fel? Det kan ju ses som ett nederlag. Men omvändelse leder till liv. Bekännelse är också i hjärtat av omvändelse. Att bekänna min egen synd, bekänna min egen brist. Och i världens ögon ser det också att bekännelse, det leder ju till straff. Eller hur? Om jag bekänner att jag har begått ett fel så får jag ett straff för det. Måhända kan jag få ett lindrigare straff för att jag har bekänt min skuld. Jag har erkänt mig skyldig. Ja, då får du 3 år istället för 5 år i fängelse till exempel. Men det här tror jag kan vara ett hinder för oss. Men det som är fantastiskt, alltså att bekänna. För vi förknippar det med straff. Men i Guds matematik så leder bekännelse till frihet. Och när vi bekänner våra synder så förlåter han oss. Han som är trofast och rättfärdig. Alltså det är inget nederlag, det är ingen brist, det leder inte till straff. Utan det leder dig till frihet, det leder dig till livet med stort L. Genom att ge upp vår egen kontroll och följa Jesus så vinner vi livet. Och det omvänder sig helt centralt i både Johannes döparen, i Jesu förkunnelse, i Petrus förkunnelse. Ska vi läsa tre stycken snabba biblor här bara som jag visar detta för dig? Så liksom det var det de predikade. Först Johannes döparen i Matteus 3. Vid den tiden trädde Johannes döparen fram och förkunnade Judéns öken och sa: omvänd er, himmelriket är nära. I Matteus 4:17 var det Jesus istället som ska kliva in i sin offentliga tjänst. Och då står det så här att från den tiden började Jesus predika och säga: omvänd er, himmelriket är nära. Precis samma budskap som Johannes döparen. Apostlagärningarna 2:38. Här står Petrus och predikar på pingstdagen och människorna, det drabbar dem och de känner: vad ska vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Precis det som Martin läste här när vi hade dop alldeles nyss. Omvänd er. Det här är hjärtat utav det kristna. Att ta del utav evangeliet är att omvända sig från sin egen väg för att gå efter Jesus, följa honom. Och vad är då omvändelse? Hur vet vi att vi har vänt om? Johannes döparen här, som vi ju läste precis om, han ifrågasätter när fariser och saduker kommer också ner till honom. Det var ju mängder med folk som vallfärdade ner där till Jordan där Johannes döparen var. Och människor begav sig både från Jeriko och Jerusalem och andra liksom långväga platser för att höra om det här. Det var ju liksom någon slags väckelse här runt Johannes döparen. Och mängder med människor kom för att låta döpa sig. Och till slut då även Jesus kom ju dit också för att låta döpa sig av Johannes döparen. Men så finns det någonting här där Johannes, han ifrågasätter fariserna och saddukerna, alltså de skriftlärda. Som ju kom dit, i hans, liksom, han ifrågasätter deras motiv. Och så står det så här i Matteus 3:8, och vi ska liksom inte gå in just exakt i det. Men han säger bara så här, i sin kritik gentemot dem, så säger han: bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Så att omvändelsen... Hur ser då omvändelsens frukt ut? Vad är frukten av omvändelse? Vad är liksom kännetecken på att vi faktiskt har vänt om? Grekiskans ord för omvändelse rymmer innebörden om ett förändrat sinne, ett förändrat syfte och ett förändrat liv. Att mina tankar förnyas. Mitt syfte med mitt liv får en annan innebörd, vilket också får konsekvenser och märks i det liv jag lever. Alltså det leder till någonting väldigt praktiskt. Det föds någonting genom tron på Jesus. Så föds någonting, han kommer in genom en helig ande och förnyar våra tankar. Och ger oss ett större syfte. Och helt plötsligt vill vi inte längre leva så som vi har levt innan. Jag tycker det är väldigt spännande, det finns en dansk forskare som har gjort undersökningar kring hur det går till när, så att säga, sekulära danskar då, vilket ju vi får säga kanske så nära oss vi kan komma rent kulturellt. Hur går det till när sekulära danskar kommer till tro på Jesus? Och det är en intressant forskningsrapport, jag har inte läst hela, det skulle vara lugn att säga det. Men hon sammanfattar detta utifrån liksom kvalitativa intervjuer med människor som har kommit till tro som inte har någon kristen bakgrund. Och så sammanfattar de det i tre stycken ord som är så här: touched, taught, transformed. Alltså ungefär berörd, undervisad, förvandlad. Alltså det är någonting med att människor blir först berörda av Guds kraft. De blir berörda av Guds närvaro. Någonting sker som de inte kan förklara. Utan att man kanske har all kunskap och allting, men på något sätt så är det någonting som träffar en. Och därför tror jag det är så viktigt att vi har liksom en gemenskap och ett gudstjänstliv där Guds ande är närvarande. Så att människor kan bli berörda av Guds kraft. Och när de då har blivit det, ja, men då kommer undervisningen in. Och så kan vi få bli undervisade och sedan följer en förvandling, en förändrad livsstil. Och jag tror att det är viktigt att poängtera det, att frälsningen är ju gratis. Vi blir frälsta av nåd. Som Jesus har betalat pris för vår frälsning. Ingenting vi gör kan bidra till vår frälsning. Men den frälsningen som Gud ger oss, den lämnar oss inte där vi var när vi tog emot honom, utan den förvandlar oss, och Guds nåd, den fostrar oss, och Guds nåd, den hjälper oss, Guds nåd utrustar oss till att få leva ett annat liv som blir till välsignelse för andra och som förhärligar Gud. Bär då sådan frukt som hör till omvändelse. Och omvändelse till Jesus kan beskrivas i några enkla punkter. Jag har redan varit inne på det, men jag ska bara försöka förklara det eller sammanfatta det lite grann. För det första, insikt om min egen skuld och synd. Vi lever i en tid där skuld och synd är begrepp som väldigt mycket har suddats ut. Därför att man har bilden av att ingenting är fel och därför kan ju inte heller vara synd. Och jag tror inte att det stämmer, men vad vi har gjort så mycket i vår tid är att vi ersatt den där skulden mot skammen. Och om skuld handlar om att jag har gjort fel, så handlar ju skam mycket om att jag är fel. Och att inse just detta, min egen brist, min egen skuld, min egen skam eller min egen synd. Att det vi behöver inse det, att jag är inte mig själv nog. Och utifrån den insikten så kommer en annan sak som är så viktig, nämligen uppenbarelse av Guds nåd i Kristus. Därför att det kan inte stanna vid bara insikten om att liksom, det blir väldigt hopplöst om bara insikten stannar vid min egen brist. Utan utifrån det så får vi också en uppenbarelse av Guds nåd. Och det är det här som måste vara fundamentet i varje kristen lärjungens liv. Nåden. Så ofta när jag möter människor som på olika sätt liksom landar i en kravfylld kristenhet eller en kravfylld kristen tro, som inte sällan man kan göra om Guds löften, de blir istället krav, någonting jag ska liksom prestera fram. Så ofta så märker man, om man skrapar lite på ytan, att det finns en bristfällig förståelse av nåden i botten. Som gör att vi lägger krav på våra egna axlar som vi inte menade att bära. Och så känner vi att det är bara krav, det är press, det är en börda som jag inte kan bära. Och det är mycket riktigt så. Därför så måste vi få en uppenbarelse av Guds nåd. Utifrån det, vad vi finner i Kristus, vad vi tar emot i nåden, så behöver vi också få en avsky mot synden i våra liv. Alltså, jag vill inte ha med detta att göra. Allting som reser sig upp mot Gud, jag vill inte att det ska ha något utrymme längre i mitt liv. Jag vill göra upp med synd, jag vill lämna den livsstilen, jag vill lämna de här vanorna som jag ser så tydligt går liksom i clinch med vad Gud har tänkt. Jag vill inte ha det i mitt liv, för jag har funnit någonting mycket dyrbarare. Jag har funnit Jesus. Och utifrån det också en strävan att leva ett heligt liv som ärar Gud. Och ett heligt liv, det är inte ett perfekt liv. Jag vill säga det, för att de här orden, det är lätt att, som sagt, om inte nåden finns där, så är det lätt att det blir en orättvis liksom skuld på våra axlar. Men utifrån vad jag har fått tag om i Jesus, den skatt jag har funnit i Jesus Kristus, så vill jag också sträva efter att leva ett liv som behagar Gud. Som ärar honom. Som visar på vem han är. Och det gör vi inte genom att kunna visa upp liksom hur många stjärnor, hur många medaljer vi har på bröstet. Eller hur många liksom stripes vi har på axlarna. Det är inte det handlar om. Men att leva ett liv som förhärligar Gud. Att leva ett liv som välsignar någon annan. Att leva ett liv som inte liksom tummar med allting där liksom som hela tiden vill ha både och. Jag vill både ha det som Gud och jag vill ha allting annat också. Och det här tror jag kan vara en sak som vi kanske ibland glömmer bort. Att det finns faktiskt ett pris i att följa Jesus. Inte ett pris som att du måste förtjäna eller betala för det. Men som i att vi faktiskt får ge upp vår egen väg. Omvändelsens frukt. Och ganska ofta så kan jag se människor som vill ha allt det goda Gud ger, men fortfarande äga varje del av sitt liv. Ja, det är fantastiskt. Jag vill också få del av det här som Gud har att ge. Men jag vill inte överge någonting. Jag vill inte lämna ifrån mig någonting. Jag vill fortfarande ha kontrollen över varje aspekt av mitt liv. Och så går det en tag. Och så kommer det kanske ganska ofta en känsla av att jag klarar mig lika bra själv. Och så kanske det blir att vi vänder oss till slut ifrån Gud. Medan vi i själva verket kanske aldrig fullt ut har vänt oss till honom från första början. Så jag tror att vi kanske ibland har varit lite slarviga med att lyfta. Och jag tror att det har varit också att vi kanske kommer från en lagisk kristendom. Där det bara handlar om att göra rätt, att inte göra fel, att inte synda och så vidare. Utan att först ha fått det där mötet med Jesus som ju är det som förvandlar. Utan att först leda människor fram till ett möte med Jesus där vi själva får förstå att det finns ju ingenting som är bättre än det här. Utan vi har bara hoppat rakt på, nej, så får du inte göra, så ska du göra, så får du inte säga, så får du inte liksom, så får du inte klä dig. Och då tror jag kanske att vi lite grann halkat åt andra hållet, att vi bara liksom lyfter fram liksom gåvan, frälsningen. Och missat lite grann och talat om efterföljelsen och helgelsen, att Gud vill göra mig mer lik Jesus med den helige andes hjälp. För att vara villig att ge upp allt det där egna och tro på att det faktiskt är värt att ge mitt liv till Gud, så måste vi tro på att det han har till mig är det bästa för mig. Jag fick en fråga i veckan av en reporter som frågade mig: vem är Gud för dig? Och först blev jag lite paff. För jag tänkte så här, men det är klart jag kan säga 100 saker om vem Gud är för mig. Men jag känner, om jag ska centrera, vem är Gud för mig? Vad är liksom i hjärtat av vem Gud är? Och så tänkte jag efter en liten stund. Och så blev jag påminn om Jakobs brev 1:17. Och det står så här. Jakobs brev 1:17. Att, och det här vet jag, ja vi ska läsa det bara. Det står att allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Så efter att jag tänkte efter en stund så sa jag att för mig är Gud alla goda gåvors givare. Han är alla goda gåvors givare. Jag tror från djupet av mitt hjärta att det bästa för mig, det har Gud att ge. Liksom det bästa jag kan göra med mitt liv är att faktiskt välja att leva, ta emot ifrån Gud vad han har redan betalat priset för, vad han redan har köpt för mig. Det är det bästa jag kan göra. Därför att han är allt det goda vi får, kommer från ovan, från honom. Som inte växlar mellan ljus och mörker. Hos honom som ingen förändring finns. Han som inte har liksom 1000 vallöften innan ett val och sen inte levererar på något av dem. Sådan är inte Gud. Gud levererar på sina löften. Det han har lovat han också mäktig att hålla. Det han har påbörjat han också mäktig att fullborda. Och det han har sagt det kommer han att hålla. Och Jesus Kristus är densamme igår, idag, i all evighet. Och därför så bara tror jag att det bästa för mig är att ge mig själv till honom. Att välja Jesus. Oavsett vad det kostar. Många delar av världen så innebär det ett stort pris att följa Jesus. Ni vet att regelbundet i många, många länder så får kristna betala med sitt eget liv. För att de har valt att följa Jesus. Att gå korsets väg. Att låta döpa sig. Trots att det medför risk för straff. För att bli liksom utstött ur sin familj. Att rent av bli fängslad, torterad, slagen, mördad. Och vi har flera vänner här i våran kyrka som har gjort det beslutet och som kämpar för att få vara kvar i Sverige för att inte få återvända sitt hemland där de vet att deras liv inte är helt säkert. På grund av att de har valt Jesus. Och en sådan människa, man kan inte göra det om man inte på riktigt från djupet av sitt hjärta tror att det här är det bästa för mig. Att vinna Jesus, har jag Jesus så saknar jag ingenting annat. Alla ting runt omkring smälter bort som snö. Som vi sjunger i den här härliga sången, fästna ögon på Jesus. Han har det som är bäst för mig. Han vet vad som är bäst för mig. Att välja honom är mer värt än allt som den här världen har att erbjuda. Har jag honom saknar jag inget annat. Men då måste jag också låta honom leda mig. Då måste jag låta hans ord sätta upp ramar för mitt liv. Jag måste tillåta den helige ande att påminna mig, att hjälpa mig, att leda mig. Och inte bara tänka på våra rättigheter. Jag har rätt till allt som alla andra har rätt till också. Ett kristet liv är inte ett liv av rättigheter. Ett kristet liv är ett liv av uppoffring. Det är det Jesus visar. Jesus visar vad kärlek är genom att offra sig själv. Att ge upp sig själv. Att ge sig själv för någon annan. Och på samma sätt så handlar våran kärlek till Gud om att också vara villig att uppoffra. Att ge upp ett och annat av det som vi kanske tycker att vi har rätt till. Jag tror att det totala frihetsanspråket som väldigt starkt präglar vår kultur och våran tid, som kommer ur någonting gott. Väldigt mycket av olika rörelser för mänskliga rättigheter, för liksom kvinnors jämställdhet, och så mycket av detta börjar i någonting gott. Men om vi bara hela tiden ska ta nästa steg i att få frihet, så är jag inte säker på att liksom slutdestinationen är frihet. Utan kanske bara ännu mer tvång eller ännu mer nästan krav, därför att friheten hänger på mig. Friheten hänger på att jag liksom kan välja min egen väg. Att jag kan definiera vem jag är. Att jag kan liksom hävda mig själv. Att jag kan slå mig fram. Att jag kan bli populär. Att jag kan bli känd. Men jag tror inte att det kanske leder fram till frihet. Det blir en ganska tung börda att bära. Men för mig är verklig frihet att kunna välja Jesus. Att kunna välja honom. Jesus, du har det som är bäst för mig. Och med det sagt så ska vi läsa också till sist här ett bibelord från Romarbrevet 2. För vad är det då som leder oss fram till omvändelsen? Vad är vägen fram till sann omvändelse? Vi kan ju lockas att gå ut på gatan och sätta med skyltar där det står liksom turn or burn. Eller att vi går och liksom slår Bibeln i huvudet på folk, eller vi vill tvinga våra barn kanske att välja Jesus, eller vi kan lockas fråga sätta andras hängivenhet och bli som farisén som stod och bad och tackade Gud för att han inte var lika syndig som publikanen där borta, för att han levde så som Gud hade tänkt, menade han. Och här finns det, precis som när vi tar nattvarden, så står det i nattvardstexten att var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av vinet. På samma sätt är det med omvändelsen. Att det måste komma inifrån. För att om vi lockas att hoppa över den där egna insikten om mitt behov av frälsning, en människans egen insikt, det kan inte vi få dem att inse. Johannes lär oss att det är en helig ande som överbevisar människor om rättfärdighet, synd och dom. Det är en helig andes jobb att leda människor fram till en insikt att jag räcker inte till. Det är också en helig andes jobb att visa Jesus. Att uppenbara nåden, vägen fram. För bara utifrån de här stegen kan det också komma en sann omvändelse som leder till att vi vill ge upp det andra. Men om vi lockas att som kristna och föräldrar och ledare och pastorer hoppa över och bara tvinga folk i att göra rätt, att leva rätt. Det kommer inte bära god frukt. I Romarbrevet 2 så talar Paulus just om hur farligt det är när vi dömer någon annan. Romarbrevet 2, vers 1-4. Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv, eftersom du som dömer handlar på samma sätt. Vi vet att Guds dom med rätta drabbar dem som handlar så. Men menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa som dömer den som handlar så och själv gör samma sak? Eller föraktar du hans rika godhet, mildhet och tålamod? Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse? Förstår du inte att det är Guds godhet som leder till omvändelse? Genom att döma andra fördömer vi oss själva, säger Paulus. Vi ber i Fader vår att förlåt oss våra skulder så som också vi förlåtit. Jag gillar den nya översättningen, säger vi om Fader vår. Den är typ, vår fader är typ 30 år eller vad den är, 40 år någonting. Men där säger vi i alla fall att så som vi har förlåtit den som står i skuld till oss. Och jag tror det är en nyckel i det, att när vi kommer till Gud så har vi först förlåtit den som står i skuld till oss och inte liksom slagit ner på dem. Det är Guds godhet som för till omvändelse. Föraktar du Guds godhet, mildhet och tålamod? Det är det som är det mötet med Guds godhet. Trots min synd, trots att jag liksom har misslyckats, trots att jag kanske inte lever ett perfekt liv, så får jag möta Guds mildhet, Guds godhet, Guds tålamod. Och när jag möter hans kärleksfulla blick, när jag ser hur han har vänt sig till mig, hur han har gett sitt liv för mig medan jag ännu var syndare, då förstår jag att det finns ingenting som är mer värt än att följa honom. Vi ska läsa 2 Petrus 3:9, det sista vi ska göra. Vi kan väl stå upp tillsammans när vi läser det. Det här är så fantastiskt bibelvers. Vi kan inte tvinga människor fram till omvändelse. Vi kan inte uppenbara en människas behov av omvändelse. Det kan bara den helige ande göra. Och Gud, han har tålamod med dig. Om du kanske känner, jag är inte redo, Simon, att säga mitt ja till Jesus, det är helt okej. Det är ingen stress, du får komma hit hur länge du vill och liksom sitta med och vara en del av gemenskapen. Men du kommer också få höra om den Gud som många av oss här inne har fått möta. Och den Jesus vi har sagt vårt ja till. Så här står det i 2 Petrus 3:9. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Gud har tålamod. Han dröjer för att så många som möjligt ska få sin möjlighet att säga ja till Jesus. Och just nu är det tid att omvända sig. Och kanske att vi skulle göra så att vi sluter våra ögon en liten stund. Och så kan du där du står med slutna ögon liksom fokusera, tänka. Är det någonting i det vi har läst ifrån Bibeln som har talat till dig lite extra den här förmiddagen? Finns det någonting i dig som manar till omvändelse, till bekännelse, till att säga ditt ja till Jesus? Vad den kan vara, jag tror att vi alla behöver leva i omvändelse. Varje dag får vi välja att Jesus, idag vill jag följa dig. Jesus, idag vill jag gå med dig. Jesus, idag vill jag vara ljus och salt på de platserna som du leder mig och där jag finns den här dagen.